Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Vårt andra avsnitt för året tillsammans med vännen Omega.
Yes! Och förra veckan då pratade vi om 50-årsjubileet sedan månlandningen.
Mm.
Omega Speedmaster, första klockan på månen.
Ja. Vilken händelse.
Det kan man lugnt säga.
Uh-huh.
Den har lite definierat klock och mänskligheten sedan dess.
20 juli är det dagen det.
Okej.
Okay. Vi är tidiga ute, men det här gör vi ju inför. Och det året är ju ändå 50-årsjubileumet.
Så är det.
Men själva dagen är ju den 20 juli. Så då får ni sitta med champagneflaskor och ja, inte minst en Speedmaster på handleden och fira.
Ja, det tycker jag. Och Omega var ju ganska tidiga ute, för att redan i höjd med Baselmässan i år så lanserar ju de en limiterad hyllningsmodell till just 50-årsjubileet av det här.
Wow!
Ja, wow är ett bra uttryck, för det här är, här har de verkligen inte liksom snålat med något. Den här modellen är en Speedmaster i solid guld med vinröd krans, alltså bezelring, som är, jag kan säga så här, det är en av de mest korrekta hyllningsmodeller jag har sett. Du vet att jag har en Speedmaster som är en hyllning till första Speedmastern som någonsin gjordes, som är liksom klonad tavla, och den är...
Och med korrekt menar du att den är då
historiskt
exakt återgiven?
Ja, exakt. Om jag... Precis, helt rätt. Och den här nya guldklockan, det är alltså då en, vad ska man säga, en hommage till ursprungsmodellen som hette BA145022, tror jag.
Ja, det där, du hade kunnat säga exakt vad som helst där, men jag litar definitivt på dig.
Men det som var kul med den guldklockan, det var att det var ursprungligen så producerades då 1014 exemplar. Mellan 69 och 73, om jag minns rätt.
Yeah.
Men ungefär 25 av dem gavs till astronauterna som hade varit med i Apollo 11. Och den första klockan som någonsin producerades i den här serien, den gavs till vem då?
President Nixon.
Yes, men han fick inte ta emot den för att den var för värdefull. Och det, det är ganska känsligt det där, det är inom politiken.
En mutregel.
Ja, det här är ju ändå ett privat företag. Det är ju inte NASA som gav den, det var väl Omega om jag...
Men de gav den ju till en i allra högsta grad statsman.
Jo, definitivt. De här modellerna, alltså alla de här 1014 exen av den gamla, är ju hett villebråd på samlarmarknaden. De är ju liksom, de är extremt ovanliga idag. Så att det var väldigt kul att se att den här nya modellen, som är nästintill identisk, det som skiljer den nya lanseringen Den är också 1014x.
Mm, och den heter ju Moonshine.
Precis.
Eller, heter eller kallas. Eller kallas.
Det är... Guldet kallas Moonshine Gold.
Och den, även modellen har ju fått det smeknamnet ganska så tidigt.
Guldfärgad tavla i solid guld också.
Mm.
Det är inte bara guldfärget, utan det är alltså en guldskiva. Liksom.
Det är en riktig feting.
Det kan man lugnt säga. Guldlänk såklart. Också den här vinröda bezellen istället för en svart. Mm. Så har de små onyxfärgade index. Alltså inte visare, men ja.
Index, markeringar
för timmar.
Om jag har förstått det rätt så är det enda som skiljer från originalet är väl egentligen glaset.
På baksidan av klockan också.
Alltså, för att det är öppet...
Glas, safirglas baksida på den nya. Vilket gör att man kan se då hela kalibern. Och just det, kalibern är ju faktiskt annorlunda. Det är en uppdaterad version. Då 69, när den delades ut första gången, då hade den kaliber 861.
Jag kan bara översätta här också. Kaliber är alltså klockspråk för urverk.
Precis. Och nu har den 3861 som är uppdaterat. Som man kan se genom glasbaksidan.
Den är ju inte helt lätt att få tag.
Nej.
Att köpa den här, men har man tur och har bra kontakter med återförsäljare runt om i världen. Vi har ju då fått höra att Sverige har fått något X i alla fall. Mm, och när man säger kommer... fått då så handlar det om att återförsäljarna står i kö för att få köpa dem.
Ja, det här var ju enligt vad vi har hört en extremt populär modell bland just återförsäljarna. Mm. När den presenterades, då var det liksom, det var inte så här, priset på, jag tror listpriset ligger på 342.
Mm.
Det är ganska mycket pengar för en klocka. Men det var ingen återförsäljare som ryggade tillbaks för det, utan jag kan förstå det med tanke på vilken liksom, ja, vilken typ av klocka det här faktiskt är.
Apollo 11 50th Anniversary Limited Edition som går under smeknamnet Moonshine.
Riktigt trevlig. Mm. Gå in på omegawatches.com och kolla på den.
Och i kommande avsnitt så kommer vi prata om... Vi kommer prata mer Omega.
Mm.
Men vi kommer att berätta om en annan modell. En
Precis.
Annan jubileumsmodell som har släppts med anledning av att det var 50 år sedan månlandningen. Nu är det...
Jag som håller på att välta studion här låter det som.
Ja, men det visar ju på att vi... Ibland vill vi ju liksom smyga in sånt där som att vi faktiskt sitter i en studio.
Ja, och idag sitter vi i en stor studio där man verkligen kan luta sig tillbaks och slappna av.
Och det gör vi nu båda två för att vi spelar ju in på olika tider varje gång. Och idag har vi rekordtidigt. Och där knäckte Veinos dagens första Carlsberg 7,5.
7,5. Det är mörkt.
Nej. Zero sugar, en Coca-Cola. Men vi spelar in rekordtidigt.
Det gör vi faktiskt. Så nu behöver vi all låtsas nikotin och koffein framförallt kanske.
Du har klämt minst en double espresso, eller en enkel.
Mm, en enkel. Den dansade ner alldeles utmärkt snabbt faktiskt.
Och nu blir det en cola.
Mm.
Och jag kör en dubbel espresso här.
Härligt.
Klockan är 8 på morgonen.
Gud vad det här. Våra normala lyssnare som lyssnar på det här från 6 på morgonen måste tycka att det är patetiskt att vi pratar om tidigt.
Nej, men jag har inga problem med tiden. Det är mer att det är, jag vill bara säga att det är nog rekordtid som vi spelar in.
Ja, det är det. Definitivt.
Sen är det inte tidigt att vara uppe och jobba, det är inte det jag vill
men det här tycker jag är intressant. Det finns ju morgonmänniskor och kvällsmänniskor. Alltså, det är ju ingen nyhet. Men jag har ju hört att i princip alla framgångsrika människor i världen är morgonmänniskor. Mer eller mindre. Eller de kanske inte är det, men de ser till att bli det. Förstår du vad jag menar?
Ja, alltså det här med att... Det här är väldigt intressant. Det här med att utnyttja dygnets timmar förstår jag ju absolut. och Starbucks grundaren som börjar träna 03:30 på morgonen och hitan och ditan. Men
herregud,
jag skulle nog ändå säga att tidigare så var jag definitivt en kvällsmänniska. Men nu skulle jag nästan säga att jag är både och.
Det är imponerande. Du sover aldrig.
Jo, men alltså, jag vet inte vad jag gillar mest.
Ja, jag fattar. Men du har ju barn, Pelle.
Ja, det har jag.
Har det, tror du, påverkat din benägenhet att komma upp på morgonen?
Enormt har det gjort det.
Ja, jag kan tänka mig det.
På ett positivt sätt. För att jag, innan jag hade barn, då, alltså min dygnsrytm var vad man skulle kalla på ren engelska totalt, var inte så engelskt.
Nej.
Men den var fucked up.
Totally fucked up.
Totally fucked up.
Ja, men jag förstår.
Och alltså att gå och lägga sig 3, alltså när jag skulle upp och jobba upp vid 7, det var liksom, det var en vana.
Ja, jag fattar.
Och det där var inte sunt liksom.
Jag är ju mer åt det hållet, att jag känner mig mer kreativ, har mer energi kvällsmässigt.
Mm.
Både för träning, märkligt nog, och för jobb. Men tyvärr så kan jag ju inte sova om jag går och tränar 10 på kvällen.
Nej.
Eller om jag skulle gå ut och springa.
Då du får upp puls, du får endorfiner.
Så då sitter jag liksom så här. Och då blir jag ju jättekreativ för att jobba. Men det jag borde göra är istället att gå upp en timme tidigare. Eller en och en halv timme tidigare.
Mm.
Gå till gymmet och få den endorfinkicken inför dagen. Det är bara att jag är, som sagt, långt ifrån en morgonmänniska. Så att...
Mm.
Hela, det är liksom mycket i maskineriet som ska igång.
Ja, nej, men jag har man ingen direkt anledning, och
nej,
barn är i allra högsta grad en anledning, faller det så många gånger naturligt att ha den dygnsrytmen att gå och lägga sig väldigt sent.
Mm. Ja, jag tror det är det första jag ska lära mina barn om jag får några. Det är att de ska fan slappna av och sova ut lite.
Ja, det är, jag gillar det. Jag vill se den kommunikationen.
Ja, precis. Sov. Sov.
Upp till 3 år. När de, är du lilla gubben?
Ta en espresso här på kvällen så du sover ut.
Hur går den? Och han ska ta en espresso.
Nej, han ska hålla sig vaken senare på kvällen, för då måste han bli skittrött.
Okej, nu fattar jag.
Sjukt också att jag utgår från att det är en han. Har du hört det?
Ja, det var jag sa ju lilla gubben.
Ja,
efter.
Men ändå att jag...
Ja, man vet inte. Det kanske kommer ut en hona.
Precis. Men, nog om det.
Ja, dygnsrytmer, tidiga morgnar. Och
barn. Idag, vet du vad jag vill prata om idag?
Bortsett från din son.
Precis. Min son som jag inte känner till att jag har.
Nej, precis.
Som E-Type, som sa i en intervju. Som ett litet barn ställde en fråga i en tv-intervju. Hur många barn har du? Varpå han svarar, det vet jag faktiskt inte.
Nej.
Lika tragiskt som det är roligt faktiskt.
Ja, och vad han själv vet så har han väl inget barn.
Nej, men det var ett långt 90-tal.
Ja, exakt.
Men jag skulle väl säga så här, idag så vill jag prata om ett plagg. Ett plagg som jag tycker har... Alltså verkligen exploderat i popularitet och i varumärkens kommunikation. Och det är Hawaii-skjortan.
Hawaii-skjortans avsnitt.
Kärt barn har många namn.
Mm.
Hawaii-skjorta kallas det.
Mm.
På engelska kallas det ofta camp collar shirt. Och det är alltså bowlingkrage. Mm. Eller bowlingskjorta kallas det ibland. Det beror ju egentligen lite på hur den är... Rent.
Skuren?
Ja, skuren. Eller? Men jag skulle säga att Hawaii-skjorta är ju alltid blommig. Medans bowlingskjortan kan ju vara exakt samma modell i enfärgat eller randigt.
Men om jag får vara lite petig här nu, så Hawaii-skjortan kan väl ändå... Så som jag uppfattar Hawaii-skjortan så är det väl inte just att den måste vara blommig. För den kan väl ändå vara papegojor?
Ja,
eller liksom,
ja, förlåt. Helt
den har ett exotiskt...
Ja. Men den är mönster, kraftigt liksom. Mönstrad i alla fall.
Ja, precis. Men för jag har försökt sätta den där kategoriseringen själv.
Och ja, det är svårt alltså.
Det är svårt, men det känns som att...
Liksom, starka färger, starka mönster, exotisk
det
tema.
Det kan vara frukter och liksom...
Hula tjejer. Och,
ja, alltså ja, jag är svag för det alltså.
Ja, men det är sjukt kul. Och jag tycker det är extra kul. För de senaste, jag skulle säga 2 eller till och med 3 åren... så har man ju sett det här plagget ligga och bubbla rejält.
Och ja.
Framförallt hos de här premiumaktörerna inom catwalken. Givenchy, den här typen av varumärken. Ja, ja. Där det har varit silkesskjortor med just de här camp collar kragarna och väldigt, väldigt starka motiv. Som då bärs till allt ifrån liksom utanpå ett par chinos till instoppat i byxan under en kostym. Liksom.
Ja.
Och jag kan ju säga att nu när man lyssnar på det här avsnittet så pågår ju årets Pitiomo-mässa för fullt nere i Florens. Och jag är på plats faktiskt. Så vi har spelat in lite tidigare den här veckan. Och är det någonting som jag såg från förra årets sommarmässa som stack ut, så var det just den här detaljen.
Jag tror att året, det kommer vara bokstavligt talat en djungel.
Det kommer det vara.
Det kommer att vara en...
It's like a jungle sometimes. That
it makes me wonder
how I keep from going under.
Och det kommer vara papegojor, ananaser.
Ja, precis. Och
palmblad.
Och det är ganska intressant. Det är ju ett roligt... Nu säger jag det här för att jag har faktiskt ingenting emot plagget. Men många tycker ju att det här är det... Det här är liksom korslagda fingrar mot Persbrandt. Oh, det här får man inte ha till en kavaj eller kostym. Det ska vara en traditionell skjorta och slips.
Liksom. Jag tycker vi gör så här nu, Andreas. Vi har ju setts 3 dagar i rad. Ja. Nu. Det här är 3:e dagen i rad. Vilket, vi ses ju ofta, men nu har vi setts extra mycket den här veckan. Kan inte du berätta vad du... Vi behöver inte gå in på varumärken så, men kan inte du berätta vad du har haft på dig de 2 senaste dagarna?
Absolut. Det är ganska likt faktiskt det jag har haft på mig. Jag har haft 2 olika par vita byxor. Mm. Ett par i linne från Ströms, Manolo-samarbetet. Och ett par i linne-silke-bomull-blandning från Eidos. Som är ganska generösa liksom i passformen. Men till bägge de här 2 så har jag haft just Hawaii-skjortor. Mm. Men av lite olika karaktär.
En i piqué, va?
Ja, precis. En sån här... Exakt, en piqué-skjorta med, den har sån camp collar eller bowlingkrage, men den är ganska blygsam, den är inte så stor. Mm. Och så hade den då en beige bas med vita palmer eller vad det nu är. Så här, ganska fin. Där hade jag ju en blå kavaj till också.
Och det har ju inte varit, man kan väl säga också, det har ju inte varit några röda bottnar på
precis.
De här.
Precis, det är inte Magnum P.I.
Det är inte Magnum P.I. för där har vi ju där har vi en helt annan... Den är svår tycker jag att ha som någon form av uppklädd.
Ja, för den bryter ju så sjukt hårt mot alla andra färger.
Och Magnum P.I. är alltså en gammal privatdetektivs personlighets-tv.
Tom Selleck
som har lite personifierat hela Hawaii-shorts.
Ja, absolut. Och hans stil i den här serien är ju väldigt konsekvent. Han bär ju i princip den här looken. Han har några olika Hawaii-skjortor under seriens gång, men han har höga 501, tror jag det är, från Levi's. Ganska pappa-tvättare.
Ja, absolut. Total pappa. Och det känns... Vet du exakt vad han har på fötterna?
Jag tror att han har lite olika. Man har några Sebago eller Docksider som något slag.
Precis som vi pratade om rörande Daniel Craig.
Exakt. Och sen så har han ju den mest... liksom, den han alltid har, det är sin keps från Dodgers, alltså baseballlaget, tror jag det är. Mm. Det är väl baseball. Är det. Och i mörkblått. Och sen så har han en GMT Master. Pepsi, tror jag.
Ja, härligt.
Klassiska attribut från...
80-talsjänkare.
Ja, precis. Vältränad som fan och så stor mustasch.
Mm. Mycket kroppsbehåring.
Men det är väl där väldigt många idag har sina associationer till Hawaii-skjortan, tror jag.
Mm.
Det är ju ett sätt att bära den.
Den har ju varit tabubelagd på ett
det
sätt.
Det skulle jag verkligen
totalt
säga.
Och jag kan definitivt instämma i det att det har varit liksom ett skällsord med Hawaii-skjorta. Det har varit lite som en konsultdoja på något
dum
sätt.
Dum turist.
Totalt.
På kryssning liksom.
Absolut. Men du nämnde nu dina 2 den här veckan.
Den andra är ju, glömde jag säga, den andra är svart bas. Mm. Vilket också är lite annorlunda. Med vita, stora såna här blommor och blad på.
Uh-huh.
Vilket kan låta lite konstigt, men ihop med vita linnebyxor så blir det en ganska monokrom look.
Ja.
Skulle till och med kunna addera kanske en svart seersucker kavaj till det.
Mamma.
Mm.
Jag har ju då fallit dit själv,
ja,
på det här. Men min är lite mer åt
traditionella...
Ja, det är riktigt semesterhåll i alla fall för, ja, min del. Jag tror inte riktigt modet ännu att bära den i stan faktiskt. Det kanske, nej, kan komma på någon promenad i något grönområde i Stockholm i sommar. Men jag är inte där ännu.
Nej, men jag såg en bild i antingen story eller flöde som visar någon form av blå bas, va?
Exakt, exakt. Mm. Och då jäkligt står trevlig. Jag ju i en miljö som är...
Det, ja, det kan ju inte bli mer kompatibel.
Nej, men det blev väldigt så här konceptuellt för att det är vågor och palmer på skjortan och så står jag i en sån miljö från semestern jag var på då. Och de jag reste med, de hade ju en uppsättning Hawaii-skjortor med sig som det,
wow,
det var liksom... Det var 10 Hawaii-skjortor med där.
Men en grej som jag tror har påverkat varför folk har lite svårt för Hawaii-skjortor eller har haft, det är att Hawaii-skjortan som plagg i grunden är ju väldigt rakt skuren.
Mm.
Den är ju inte insvängd och vi har kommit från en period där skjortor ska vara så tajta så att det nästan är ett andra skinn liksom. Jag tror många är obekväma i känslan av att ha en stor, liksom, väldigt överdriven passform. Liksom.
Verkligen.
Det är också lite av charmen kan jag tycka med plagget. Att det ska vara liksom rakt.
Mm.
En tight Hawaii-skjorta, då blir det liksom, då blir det H&M eller Zara direkt för mig istället för den här.
Nej, den får ju absolut inte vara för tight.
Nej. Sen ska den ju gärna, det hade ju inte skadat om den var liksom svagt figurskuren så att den föll rent liksom. Men jag vet inte, och kan ju säga det också kanske att Hawaii-skjortan så som vi har pratat om, den du har och till viss del faktiskt de jag har också, de är ju ganska extrema. Alltså, förstår på något sätt att det inte är det lättaste att bara svänga förbi och köpa och addera i sin garderob om man inte... Om man är lite osäker. Men det finns ju en del andra versioner med samma typ av krage. Och hur skulle vi beskriva kragen? Den är, det är som en krage som är nerpressad. Så den får som nästan 2 kavajslag på bröstet också.
Det är så långt ifrån kragstånd man kan komma. Det är liksom motsatsen till kragstånd kan
exakt
man säga.
Den ligger pressad längs
bröstet. Den har fått stryk liksom.
Bröstet, ja. Och det är... gör ju att om man har en till kavaj så kan man ha kragen utan på slagen, vilket nästan tycker jag krävs om man har just kavaj.
Ja, annars den försvinner ju.
Annars blir den liksom nedpressad, det blir inget bra. Antingen, eller så har man den för sig utan kavaj. Men det finns sjukt snygga sådana, randiga med så här lite urtvättade färgkombinationer.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Och även enfärgat som är jättefint. Kan även hitta hybrider som närmar sig liksom safari-skjorta med fickor på bröstet och sånt där. Så att det är en liten spin-off, men
när vi ändå är trevligt. Är inne på skjortor nu i sommar.
Ja.
Hawaii-skjortan har vi nämnt. Frotté.
Jag har också pratat om
verkligen en sommarkvalitutta i skjortväg.
Så är det.
Sen har vi våra popovers som vi har pratat om i flera säsonger.
Klassisk piqué-väv.
Kan också rekommenderas väldigt starkt. Gärna i piqué, men kommer ju även i andra kvaliteter också, som linne och så.
Precis.
Och sen så, vad har vi mer?
Ja, men den vanliga linneskjortan har vi, den pratade vi mycket om inför förra sommaren. Och det är ju liksom där, om Hawaii-skjortan ändå är en trend, så är ju en traditionell linneskjorta ungefär så tidlöst som det går att vara.
Verkligen.
Det är ju liksom det enda som gör den säsongsbetonad, det är ju fördelarna ur kvaliteten, att den är svalkande, den andas, den är helt enkelt väl anpassad till varmt klimat. Men i övrigt så är det, den har hängt med i rätt många decennier och den lär hänga med lika många till.
Verkligen. Fyra trevliga teman kan man säga. Idag så känner jag att vi har på oss våra favoritplagg på överkroppen, tror jag.
Ja, jag tror det. Det har ju blivit så lite.
Jag tänkte på det när jag tog på mig, jag har ju en blå denimskjorta på mig.
Mm.
Och då tänkte jag att det här är min motsvarighet till den tröja som du har på dig idag. Och det var lustigt att du tog på dig den.
Men det där är ju också intressant. För när man då går upp lite tidigare än vad man brukar. Eller bara
då ska
det
gå fort.
Ja, eller bara ha lite mer bråttom. Ja, vad gör man då? Då tänker man enkelt. Och så väljer man det man är mest bekväm i.
Mm.
Ja, och då landar det i den här rundnackade vaniljgräddvita kashmirtröjan från sommaren Amel.
Och jag kör min Stenströms denim.
Ja, och det är liksom det är ett väldigt bra betyg till ett plagg.
Uh-huh.
Att man bara rycker med det. Det är samma när man packar för en weekend och du måste ha liksom, okej, jag har bara plats till kanske en kavaj, en byxa utöver det jag reser i. Då är det nästan alltid samma kavaj som åker med för min del.
Nu nämnde ju du innan att vi spelar in det här innan för att du är på väg till Pitti.
Mm.
Hur många kostymer kommer du ta med dig?
Snabb överslagsräkning.
Eller kavajer?
Kavajer är... Grejen är att jag har faktiskt börjat bära mycket mer kostym än kavaj överlag. Dels för att det kan låta lite tråkigt, men det är lite praktiskt i vissa fall. Om du, särskilt på sommartid, om du har linnekostymer till exempel, så är det ofta så att om du har en blå linnekostym så kan du använda den blå linnekavajen separat, vilket gör att det sparar ganska mycket plats i ett bagage som redan är ansträngt till bristningsgränsen. Säg att jag kommer med, jag ska vara där lite längre i år. Jag ska vara där nästan en vecka, ja, en hel vecka faktiskt.
Mm.
Så jag kommer ha, och ska på smokingmiddag en dag faktiskt.
Jo, en kväll eller?
En kväll.
Uh-huh.
Så att det blir en smokingjacka, det blir kanske 4-5 kostymer och 2-3 kavajer.
Mm.
Och så adderar man skjortor och byxor liksom. Det kommer bli en del.
Du kommer spara den bagage, den här lilla lappen när du checkar in.
Ja, jag har faktiskt jag har lärt mig av mina misstag. Grejen är man, fram tills nu eventuellt, så har man ju inte kunnat flyga direkt till Florens från Stockholm. Nu har jag hört rykten om att ett företag ska börja med det. Så vi ska utforska det till nästa gång.
Får ta det till nästa januari då?
Men det som är problemet är att av alla år jag har åkt, så har jag alltså en majoritet av gångerna fått vänta in mitt bagage dagen efter. För att just mellanlandningen i München eller Frankfurt eller vad vi nu har mellanlandat alltid har varit för tajt. Det har alltid varit någon försening och så har det varit 45 minuter mellan och så kommer inte...
Då får den tyngsta väskan ombord, den får ligga kvar.
Ja, och då är det ju extremt viktigt att man har garderat sig så att man i sitt handbagage, jag har en carry-on alltid, även om Klerker skulle säga att det är också korslagda fingrar, ska vara bärbagage i läder. Men då har ju jag liksom, det är viktigt, då backar man upp där, så du har liksom av det som är viktigt att ha, dels när du kommer fram men framförallt på mässan, då har man kanske hälften i Rimowa carry-onen. Och så har man hälften i incheckad. Så att,
det är så, så jobbar proffsen.
Exakt.
Så jobbar vi.
Men du har ju faktiskt också varit på Pitti vid ett antal gånger. Och det hade varit kul. Ska vi inte dra lite så här, det är ändå en stor händelse. Ska vi inte dra lite av våra bästa Pitti-minnen?
Det tycker jag är en så rolig idé.
Ja.
För att det är ju... Kort resumé. Pitti Uomo. Herrmodemässornas herrmodemässa.
Ja.
Två gånger om året i Florens. Startår vet inte jag, men det har ju hållit på väldigt länge.
Ja, de är väl uppe på 96, 97 eller 98 nu.
Alltså, det borde innebära då 50-årsjubileum då om...
Ja, snart. Precis. Men det är ju inte säkert att de körde dubbla uppsättningar från början.
Kan ha varit några hopp.
Men ändå. Och de kan ju haft paus emellan lite. Men jag, det är minst sagt en tradition.
Ja.
Och som du sa, herrmodemässa. Det här är ju ingen modevecka likt London, Paris, Milano eller Stockholm för den delen. Utan det här är ju en inköpsmässa där... varumärken ställer ut i montrar i en stor byggnad eller flera byggnader inne i ett fort som heter Fortezza d'Abasso i hjärtat av Florens. Och dit flyger då inköpare från olika varumärken eller olika butiker runt om i hela världen samt en massa press, bloggare och
hangarounds.
Hangarounds. Ja, precis. Och det är väl kanske den sistnämnda kategorin som har fått mest utrymme de senaste 10 åren.
Mm.
Eller 5 åren framförallt. Och det är till vissa stora förtret, men till mässans stora glädje tror jag. För det är det som har satt Pitti på kartan ur ett bredare konsumentperspektiv. Liksom.
Så är det.
När var du på Pitti första gången?
Ja, men jag satt och fnulade på det här nu när du pratade så vackert. Och jag tror att, eller det var 97-
97, wow.
97 var jag på Pitti första gången.
Shit, det är rätt mycket tidigare än mig.
Och det var, nej men mina första intryck var väl säkert som dina. Det är, man går runt som ett litet barn och allting är så otroligt spännande. Och det är lite julafton varje gång. Och det var ju, det blir ju inte minst första gången.
Ja.
Och jag kommer ihåg det extremt väl, de här första året så... Då hade jag en låsning på Brioni, varumärket, det italienska varumärket som då...
Rombaserade.
Ja, precis. Som under väldigt många år har sytt till italiensk film.
Ja,
och då sydde åt Bond.
Exakt.
Och då hade de en utställning där med... prinsen av, alltså hertigen av Windsors gamla garderob.
Smokingen bland annat.
Ja, och han var ju, det har ju nästan framgått av en del bilder, men han var ju snudd på dvärgsize.
Ja, alltså. Extremt kortväxt.
Och tokpetit.
Ja.
Och det var väldigt kul, för det var ett av minnena. För de hade en utställning i sin monter, och det här var ju en av miljarder saker man såg då.
Men det hade jag velat säga. De har ju inte varit på Pitti på ganska många år nu. Alltså Brioni, alla de här största, alltså största ska man inte säga, men Corneliani, Brioni, till och med Keaton, Attolini.
Canali försvann väl också?
Exakt. Eller? Alla de här. Det är
nu... De stora kommersiella försvann. Eller, nu var inte Brioni så här kommersiell. Men de...
Ja, men ändå liksom åt det hållet.
De valde väl att flytta till alltså, Visa i Milano istället, ja, veckan efter.
Precis, och göra catwalk-visningar istället, ja, för presentationer i montrar.
För till saken hör jag att modeveckan i Milano tar ju över.
Exakt, alltid sen. Veckan efter.
Ja, så då är det ju många som tar tåget ner till, eller upp till blir det ju, Milano. Till Milano.
Och det är ganska vanligt att de besökarna som är, att de gör liksom flera, de gör tre modeveckor i rad. Jag vet inte om det är London eller Paris innan, men det är, man liksom, ja, åker Europa runt på de här historierna.
Jag har mitt starkaste minne, och nu går jag åt det privata hållet faktiskt. Men det här har med bowlingskjorta att göra. Det här är ju så jäkla sjukt. Nu slår det mig. Jag hade en skjorta på mig som var väldigt odressad. Det var en, man kan väl kategorisera det som amerikansk brödutdelarskjorta. Alltså som en sån här brödbil liksom.
Ja.
Med ett emblem som det stod Wonder Bread på.
Ja, jag fattar.
Och det var precis samma, det var en bowlingskjorta liksom. Och jag är då på en nattklubb. Vilket jag, alltså nu så går man ju inte på nattklubb på det sättet. Nej. I Florens. Men då fanns stora utediskotek.
Oj.
Vilket, alltså alla åkte till de här ställena på kvällarna då.
Ah, ja.
Efter man hade varit på Gillis, dit jag vet att du också går.
Ja, återkommer till det, men nästan. Ja.
Men då träffade jag en, vilket as one do när man är singel. Jag började prata med en tjej där, och hon ville ha den där skjortan så mycket.
Oj!
Så att... Hon tyckte att hon skulle klä av mig den.
Oj, lyckades hon med det då?
Nej, hon gjorde inte det, för att jag gillade den där skjortan för mycket.
Mer än henne.
Ja, det gjorde jag faktiskt. Hon var amerikansk utbytesstudent, kommer jag ihåg. Men bara ett öppet svar på vad jag kommer ihåg.
I värsta fall på Pitti kan man bli av med kläderna. Om man inte passar sig. Det är många
hon,
som drar
hon fick inte den amerikanska, hon fick inte min skjorta. Sen slängde jag den efter ett tag. Det var en... Men, men sen såklart alla fantastiska möten med varumärkena,
ja,
och hur klimatet såg ut då. Det här var ju så, alltså det hände ju så enormt mycket på då, vad blir det, 22 år.
Hur var 97, alltså hur var det i form av sprezzatura kulturen och peacocking och fotografer? Fanns något?
Absolut ingenting.
Helt
absolut
liksom
ingenting.
Obefintligt.
Det var ju, nej men det var ju inte okej att liksom signalera så mycket. Det var väl klickar inom hos italienarna. Mm. Det är klart att man inte bara sneglade utan stirrade ut italienare för att de såg så jäkla coola ut.
Ja, för det, jag tror att många av dem har ju haft en stil som vi idag associerar och benämner lite som spress. Långt innan de blev fotograferade över.
Absolut.
Sen har ju det här byggts på och förstärkts och adderats från andra kulturer stilmässigt också liksom. Men
jag minns ju framförallt de här lite längre italienska håren, frisyrerna.
Ja, de här Paolo Maldini-svallen liksom.
Och apropå Corneliani, som du märkte, så finns det ju en man som heter Maurizio Corneliani.
Ja, ja.
Han hade ju det här, han kanske har det fortfarande.
Cool.
Men det är ju det här Diego della Valle-svallet liksom.
Exakt.
Och det kombinerat med, det började ju lite med skarfar och sådär, men ordet sprets, det...
Nej, det fanns inte.
Nej.
Jag tror mitt första Pitti-Omo-besök, det är 10 år sedan exakt, om inte 10 eller 9 år sedan, 2009-2010 någon gång. Då träffades ju faktiskt vi.
Ja, med...
Med min gamla kollega Olof Enkel, eller vår gamla
kollega. Det var första
kollega.
Gången du var där? Ja.
Det var första gången jag var där.
Då åt vi lunch på...
Supertrevlig liten restaurang som vi har ätit fler gånger när vi har varit nere tillsammans.
Det var väldigt trevligt.
För jag minns ju precis som du beskriver att första gången, det brukar jag säga,
ja, det...
då står man mest och stirrar och med munnen öppen och bara försöker liksom ta in hela upplevelsen. Eller hur?
Mm.
Det jag minns mer från min första mässa, det var att ett, jag hade ju väldigt lite möten för att jag hade inte lärt känna så mycket folk i branschen, internationellt framförallt.
Du sonderade terrängen.
Så, ja, så man var ju mycket mer, kanske det låter lite oödmjukt, men anonym, alltså i det avseendet att det var ingen som visste vem jag var överhuvudtaget.
Nej, men då var ju inte Instagram...
Det fanns inte ens.
Nej, det kom väl 12, gjorde
ja,
inte
jag
det?
Tror det. Så att det är liksom, man kan väl säga att man gick runt och bara liksom sonderade terrängen och tittade på alla montrar och liksom såg alla de här stilpersonligheterna som Scott Shuman, Dissertorialist hade.
Han var ju stor då.
Ja, precis. Han hade precis exploderat i popularitet och liksom, hans blogg var ju typ Instagram då. För det var ju det enda som fanns streetstyle-väg. Och alla de rockstjärnorna han, som man tyckte att det var ju där. Det jag minns tydligast från det här första året, det är att jag var ju så fruktansvärt naiv kring min klädsel och klimatet.
Var det lite ullkostymer och slipsar? Och...
Det var ju så här, och det är absolut ingenting jag skäms över idag. Det är bara en lärdom och jag tycker nästan det är lite gulligt så här i efterhand. Uh-huh. Att när man åker till Pitti första gången och är väldigt intresserad av kläder, då vill man ju bring your A-game liksom. Du vill ha med det finaste du har och det du är mest stolt över som sitter bäst och allt sånt där. Alltså för 10 år sedan så var inte min garderob vad den kanske är idag, utan det var liksom, och vilket jag tycker är hela charmen, att det tar lite tid att bygga upp den. Så att det var liksom, det fanns inte 4, 5, 6 sommarkostymer eller sommarkavajer. Så att jag kommer ihåg, för det här har ju Lalle Jonsson, vår vän, många gånger skämtat med mig om i efterhand, att jo, du lilla gubben. Där jag kom ner i någon flanellkavaj liksom. Bara för, och den satt nog jättebra, men det är 34 grader. Och det är, alltså jag tror aldrig jag svettats och vart så varm hela mitt liv.
Till ditt försvar så har vi ju enats om att flanell är en året runt kvalitet. Och det var ju så det började.
Jo,
men det var lite ljusigt kanske.
Ja, jag tror att en Solaro, linne eller någon annan fresco kvalitet hade kanske besparat mig det värsta. Men det, alltså, å andra sidan, när det är som varmast i Florens, då spelar det ingen roll vad du har.
Nej.
Alltså, det är inget liksom...
När det är varmt är det varmt, brukar vi säga.
Verkligen, och det är som en shit. Där alltså.
Och då behöver man någonting svalkande i strupen.
Ja,
det är viktigt. Ett väldigt trevligt minne är ju när vi var där för inte så länge sedan. Vi gjorde ju en kampanj, kan man väl säga, för Jakobsson, svenska Jakobsson.
Precis.
Du, jag och vår vän och kollega Claes Julin.
Exakt. Och vår vän och kollega fotograf Andreas Johansson.
Ja.
Väldigt trevlig resa tycker jag.
Icke att förglömma. Pitti och Omo, vi gillar Pitti.
Ja, vad gillar vi mest med Pitti och, eller Florens då? Har vi någonting där?
Jag höll på att säga att det är min älskarinna, Florens. Nej, men jag gillar ju Florens oerhört, oerhört mycket.
Det är samma. Jag insåg att, du vet ju att jag ofta är i Antibes. Men... jag har insett att jag har mycket fler restaurangtips och jag kan nästan Florens bättre än vad jag kan Antibes. Sen är ju Florens en mycket större stad än vad Antibes är. Men när man liksom tittar tillbaks 30 år av semestrande i Antibes så kan jag fortfarande inte i närheten av lika många restaurangtips eller barer. Eller liksom. Så att jag älskar Florens.
I sommar, lite senare tycker jag, i ett senare avsnitt så tycker jag att då ska vi komma med varsin, kanske 5-lista på Florens.
Vad man ska göra och se, äta, dricka.
Och ett tips då är ju att faktiskt inte åka mitt i sommaren.
Nej.
Utan har man möjlighet,
alltså
nästan september skulle jag nog...
Överlag är det väldigt trevligt med solsemester i september.
Och det är ju av... väderanledning och turistanledning. Alltså Florens kan svämma över av horder av turister. Och man är ju turist själv, så det är inte så mycket att gnälla faktiskt, om. Men det,
ja. Jag skulle kunna bjuda på ett tips. Om man nödvändigtvis ska åka mitt i sommaren, kolla på att bo på Hotel Craft.
Ah,
där kommer jag bo i alla fall tre dagar denna resan. Och av den, det är inget sånt där, det är absolut inget femstjärnigt hotell eller något sånt där liksom extremt så. Men de har en takpool. Och när det är 35 grader och mycket turister, då är det väldigt trevligt att kunna ligga på taket. Restaurangen är en halv trappa ner. Man kanske kan beställa en liten kall öl om det vill sig väl. Och så kan man bara liksom ta ett litet dopp när man känner att det är för varmt.
Kan man förvänta sig en bild på en Aveinos i en Hawaii-skjorta medelst en Aperol eller möjligen en Negroni vid ett stycke takpool?
Ja, det är inte alls omöjligt.
Det finns någonting.
Det finns stor potential för det.
Gör det?
Mm.
Vi håller tummarna och så tycker jag att vi hörs om en vecka.
Det gör vi.
Tack och hej.
Hej.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.